Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och min gäst idag har varit efterfrågad. Kanske inte just Jocke som gästen heter, utan det han jobbar med. Han jobbar nämligen som sjöpolis. Och idag och alldeles strax ska du få höra hur det kan vara. Som vanligt så blir jag ju väldigt glad om du delar avsnitten på Facebook. Sprid till vänner om du gillar podden. Lägg upp en Insta-story eller någonting annat. Det uppskattas väldigt mycket. Vi ses på Snutsnacks Instagram-konto eller på Facebook där vi har en egen sida som såklart heter Snutsnack. Ja, oavsett om du färdas på vatten eller land, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10.70 kom.
Varmt välkommen till Snutsnack, Jocke.
Tack så bra.
Jag vet att jag har sagt att jag ska släppa det här, men jag ber offentligt om ursäkt än en gång för att jag var sen idag.
Det går bra.
Ja, vad bra. Okej, nu släpper jag. Du jobbar idag som polis.
Ja.
Var finns du?
Jag är sjöpolis i Stockholm.
Sjöpolis. Och det ska bli intressant att höra vad sjöpoliser pysslar med. Men jag antar att du inte alltid har jobbat som sjöpolis.
Nej, det har jag inte. Jag har jobbat på ordningspolisen mestadels innan. Och jag har också jobbat på poliskontor.
Mm.
Men alltid utgått ifrån Nacka.
Just det. Tanken om att börja jobba som polis överhuvudtaget, när dök den upp hos dig?
Det var väl att jag var, eller min kropp fick lite stryk då av mitt tidigare jobb. Så jag hade mycket ryggskott och jag kände mig lite less på det och ville göra något annat.
Vad jobbade du med då?
Jag jobbade som hantverkare och jobbade med sten. Jag monterade sten och slipade marmor och kalksten.
Okej.
Okay. Så det var ett fysiskt tungt.
Mm.
Och jag har också haft en smidesfirma innan då. Så det var både sten och metall är tungt.
Ja, jo, det.
Nej, men då började jag gnaga i mig att jag kanske inte ska, eller jag ville inte hålla på med det här tills jag var 65. Utan jag vill göra något nytt.
Mm.
Så det var inte helt lätt att veta vad man skulle göra. Men
jag... Hur gammal, vad pratar vi om för ålder här? Gick du från plugget och började jobba med stenar och sånt där, eller hur?
Ja, jag började på polishögskolan när jag var 29.
Ja, 29. Mm.
Så jag sökte väl in på både brandmansskolan och polishögskolan.
Mm.
Och ja, jag kom in på båda två.
Okej. Okay.
Men jag valde polisspåret och det har jag verkligen inte ångrat.
Nej. Men jag är lite nyfiken på det stenjobbet. Förutom att jag förstår att det är tungt med stenar och plattor och bära och så. Men var det någonting i det också som, förutom just tunga lyft och ryggen, som gjorde att du ville byta jobb? Eller var det mest det fysiska?
Nej, det var väl att... Ja, det var mycket liksom. En slipmaskin som vi slipade golvytorna med, den vägde 180 kilo. Och ibland så var vi i fastigheter utan hiss och då fick vi bära upp den där på två man. Och vi fick även förse den här maskinen med vatten och vattnet skulle sugas upp med en våtsug. Så det var ju tungt och dammigt jobb. Men det var ju också jättekul att se resultatet från ett väldigt slitet, en postlokal till exempel, som är tusentals människor har slitit ner. Mm. Och få det att se helt nytt ut. Så man var väldigt stolt också många gånger när jobbet var klart.
Just det. Man kan tänka att det ändå finns en... Det är ganska långt mellan det här hantverket som du jobbade med att gå till polisyrket, men också för övrigt brandmannayrket som du också sökte till. Hur kom liksom, hur studsade dina tankar från det här hantverkeriet till... Jag kan tänka mig att man är hantverkare, man kan jobba inne på kontor och boka grejer eller göra något sånt här. Men just att polisyrket kom upp i huvudet som en idé. Fanns det folk i din omgivning som jobbar med det, eller hur?
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag ville nog till sjöpolisen från början. Och det är ju också, jag gillar ju båtar och skärgården. Jag har varit i skärgården hela mitt liv.
Mm.
Och det är också att man får vara, det är ganska fysiskt, man får vara ute och man får åka båt och det är inte alltid vindstilla.
Just det. Men det är intressant, då finns det alltså, då finns det en baktanke här då. Att sjön som du tycker om, att du vill kombinera det i en yrkesroll helt enkelt.
Ja, och jag kommer ihåg att jag har suttit och tänkt liksom, hur ska jag kunna försörja mig på att vara på sjön? Uh-huh. Och även med dykningen så har jag också tänkt att det här gillar jag att göra, men hur ska jag få någon att betala för det?
Just det.
Så det, jag får göra bägge mina fritidsintressen då, i mitt yrke.
En fantastisk bra liksom, tanke som man kanske själv inte hade, att försöka tänka, vad tycker jag är roligt, hur kan jag få betalt för att göra det jag tycker är roligt? Ja. Det är en väldigt bra grundtanke egentligen.
Ja.
Hur var skolan att gå på i polisskolan och sådär? För det är ju, på skolan var det inte mycket sjöpolissnack.
Nej, det var det inte. Jag gick ju på POS
Sörentorp,
i Sörentorp. Ja. Och då, det var ju för mig, jag trivdes jättebra där.
Mm.
Det var ju lite som fritids eller vad man ska säga. Nej, men det var ju skytte och självskydd och innebandy. Mm. Och sen var det lektioner naturligtvis, men bilkörning. Och,
ja.
Jag tyckte att det var, och få träffa nya människor från hela Sverige.
Just det.
Så jag trivdes bra på skolan.
Mm. Och när du var klar, var hamnade du då någonstans?
Då hamnade jag i Nacka. Och jag hamnade på ordningspolisen där i Nacka. Mm. När jag var klar med aspiranten.
Mm. Och Nacka är ett ganska stort distrikt. För er som inte bor i närheten av Stockholm, så är det ju ett ganska stort distrikt som innefattar både mycket tätbebyggda områden när man kommer precis ut från tullarna till ut i skärgården, liksom Värmdölandet och sådär. Så till ytan är det stort. Och det är väl ända ut i Tyresö också? Eller?
Ja, det består av tre kommuner då. Nacka, Värmdö och Tyresö kommun.
Mm.
Och åker man ifrån längst upp på, från Djurö, Sollenkroka till Brevik, Tyresö, så är det många mil.
Mm. Hur var tiden som ordningspolis i Nacka då?
Man jobbar ju treskift och det gick ju bra för mig de första åren, men till slut så blev det tufft att jobba helnätterna.
Mm.
Så när jag slutade där sist så jobbade jag som yttre befäl och det var mycket, man skulle jobba sina helnätter och sen skulle man gå på ledningsgruppsmöten på dagarna, och jag sov sällan längre än 4 timmar första nattpasset.
Okay.
Och det slet på mig, men själva jobbet, så det är ju fantastiskt, man hamnar ju i inte varje dag naturligtvis, men några gånger per år så hamnar man i riktigt spektakulära arbetsuppgifter.
Mm. Jag kan tänka mig att det är ganska varierat i Nacka. Arbetsuppgifterna varierar allt från kanske påkört djur till klassisk nästan innerstadsjobb.
Ja. Nej, man fick väl vara bred där ute. Vi hade inte så många spelare, så man fick väl lära sig lite av varje.
Mm.
Och sen var det litet distrikt ändå, så man fick ju bra feedback från krim eller från teknikerna, kriminalteknikerna.
Just det.
Som försökte utveckla oss då till att bli mera kompletta.
Men sen söker du då till, hur går det till då när man söker en sån här, för jag vet ju dessa tider, det är ju ganska eftertraktade tjänster det här, att bli till exempel sjöpolis, för det finns ju inte så många tjänster.
Nej, det är inte så ofta som vi antar folk dit.
Mm.
Och det går ju till så att man söker en provtjänstgöring.
Mm.
Där man är med en besättning i 3 veckor och jobbar. Och dels så får man som sökande se, är det här någonting för mig?
Mm.
För det kan ju vara, det är ju helt andra, det är ett annat tempo tack vare att vi har långa framkörningstider till ett jobb.
Just det.
Och sen får de som jobbar på sjöpolisen och ska bedöma, de tittar ju på saker som att man funkar socialt då. Att man funkar att vara 3 personer på ett liten yta.
Mm.
Som en båt under några dygn.
Just det.
Och att man kan ta ansvar för de dyra båtarna som vi ändå kör.
Men jag tänker bakgrundskunskap då, om man söker, måste man ha typ skepparexamen och kunna alla knopar och sånt här, eller hur?
Nej, man behöver ha en grundläggande nautisk kompetens. Som jag är lite osäker på om det är förarintyg eller kustskepparen som gäller.
Mm.
Men sen får man ju, om man blir godkänd på provtjänstgöringen, och då är man, blir man behörig att söka sjöpolisutbildningen då, som är 8 veckor lång.
Okay.
Och i den så får man en högre nautisk kompetens och man får all speciallagstiftning som gäller specifikt för oss på sjön. Då.
Mm.
Fartygssäkerhetslagen, sjölagen och så vidare som man kanske inte har koll på när man sitter i en radiobil.
Nej, just det. Inte överhuvudtaget faktiskt.
Nej.
Man vet ju knappt att de finns, de här lagarna. Hur var den utbildningen, sjöpolisutbildningen? Vad tyckte du när du kom till den? Om du jämförde den till exempel med grundutbildningen till polis, om du sen gick till, nu är det mycket kortare och sådär, men hur var den?
Jag tyckte att det var ett bra, det passade mig det upplägget. Det började med en mastig teoretisk bit där vi i 5 veckor körde 4 av 5 dagar med teori, och sen varje vecka la man in någonting praktiskt, och det kunde handla om sjukvård eller brandbekämpning eller ett pass i simhallen då.
Mm.
Så det var alltid lite praktiskt, och i och med att jag har den bakgrunden som jag har så gillar jag det praktiska.
Mm.
Men efter de här 5 veckorna då började man köra med båt, och då det ingår ju att man ska kunna fändra av en båt, man ska kunna boxera andra båtar bakom polisbåten och även sida-sida då, eller det som vi kallar jänkiboxering. Du ska kunna slussa och sen lägger man på så att det blir mer och mer högfartsnavigering över det hela.
Mm.
Så man får ett cert även i högfartsnavigering då, i och med att våra båtar går fortare än 35 knop.
Just det. Var kommer det här intresset för båtar och skärgården och sådär från?
Nej, det har jag haft hela mitt liv. Alltså från att jag låg i min mammas mage så har jag åkt över Ålands hav med. Så ja, med somrarna var vi i Finland med båt och ja, man började med en rodbåt och sen fick man en liten båt med aktersnurra och till slut så fick man överta familjebåten då. Och sen har det bara fortsatt.
Alltså, båtar har alltid funnits, ja, i ditt liv?
Ja, det har det.
Men är det någon, har du någon släkt i Polen då eller?
Ja, bägge mina föräldrar kommer från Finland.
Okej.
Okay. Mm. Så ja, man åker alltså på släktingar helt enkelt.
Just det. Den här veckans partner är precis som förra veckan Continental Däck och deras nya däck Ice Contact 3. Och som jag berättade även i förra veckan då, så har ju det 10% bättre grepp på is. Och inte bara det, de har också även mindre vägbuller. Och det är ju för att de har tagit fram en ny dubb som inte bara är utav aluminium utan har ett hölje av gummi. Ja, och för att få en ännu bättre förståelse för det här med däck och hur viktigt det faktiskt kan vara, så har jag med Continentals ambassadör Mikaela på telefon. Och Mikaela är alltså professionell racingförare och har bland annat som första kvinna vunnit ett STCC-lopp. Det är alltså SM-serien i racing. Mikaela, du kör ju jättemycket bil och du kör ju extremt fort. Hur viktigt skulle du säga för dig att det är med däcken när det kommer till din egen säkerhet?
Alltså, om man pratar om bilracing och bantävlingar, så åker man ju på den absoluta gränsen för att vara så snabbt som möjligt. Så åker jag då på däck som jag inte känner mig trygg med, så vågar jag inte åka på gränsen. Och jag menar, sen också när jag kommer att köra på vanliga vägen, så jag menar, jag är ju Vision Zero-ambassadör och man vill ju inte att någonting ska hända. Och det är det som är skillnaden på däck och däck. Vissa däck stannar innan övergångsstället, eller de bra däcken stannar innan övergångsstället. De dåliga, de stannar efter.
Just det. Du som har testat då de här Ice Contact 3, vad är största skillnaden med från de här däcken med, om man säger, vanliga däck med så här vanliga aluminiumdubbar?
Ja, för det första så är det ju mycket bättre grepp. Så när jag kör på isen och sladdar runt där med de däcken, så är det ju sjukt bra grepp. Det känns nästan som så här tävlingsdubbdäck. Men sen när man åker över på vanlig väg och kör på, ja, men asfalt, så låter det mycket mindre, så det blir behagligare i bilen. Mm.
Men en sak som jag har tänkt på, kanske många också undrar sig, hur märker jag att däcken, alltså många kanske tänker sig, men jag behöver inte byta förrän nästa år. Men hur märker jag att jag börjar få dåliga däck? Liksom? Vad ska man vara uppmärksam på?
Alltså helt ärligt, när man märker att man börjar få dåliga däck, då är det lite för sent, om jag ska vara så. Så att det man behöver göra med jämna mellanrum, och det är ändå ganska enkelt, det är ju att kolla alltså däckmönsterdjupet, se till att man har det. På vinterdäck så är ju 3 mm in ett lag, men Continental rekommenderar 4. Minst att man ska bibehålla de här egenskaperna. Och sen ja, men se till att man med jämna mellanrum kollar däckstryck så att det är rätt och så. Så att faktiskt mer förebyggande arbete.
Okej, okay. Så när det börjar halka, då är man alldeles för sent ute egentligen.
Ja, ja, men det är man. Då har man nått gränsen redan. Eller passerat gränsen redan.
Just det. Tack så jättemycket, Michaela.
Ja, men tack.
Vill du läsa mer om Ice Contact 3, så gå då in på continental.se där det finns mer information och där du också kan hitta din återförsäljare. Efter de här 8 veckorna, då är man utbildad sjöpolis helt enkelt.
Ja, då får man ju stärka upp på sommaren då. Sjöpolisen tar ju in väldigt mycket sjöpolisutbildade poliser på sommartid.
Mm.
Så det kommer till oss nu, så handlar det om ett 30-tal i varje fall som kommer extra varje sommar.
Okej.
Okay. Så det blir en bra förstärkning för oss, för vi har ju mer att göra på sommaren när det är mer folk ute i skärgården.
Men era, om vi börjar med era primära arbetsuppgifter när det inte, vi säger, det är inte högsäsong då liksom. Nu går vi väl in i lite så low season här. Och när vi spelar in det här så är det ju snart början på oktober. Hur ser era arbetsuppgifter ut som sjöpoliser då?
Just nu så har vi ju väldigt stort tryck på grund av att det är mycket båtmotorstölder.
Mm.
Vi har väldigt mycket arbetsuppgifter relaterat till dem just nu.
Mm.
Men nej, och samtidigt så försvinner ju de här som har stärkt oss under sommaren. De går tillbaka till sina enheter, om det är span eller FL-ledare, förundersökningsledare eller vad det nu kan vara, som de jobbar med annars. Så vi blir ju färre. Men sen rullar det ju på ändå att de jobben som är i skärgården, de får vi åka på.
Mm.
Är det ett inbrott så åker vi dit och tittar. Och är det, sker det en våldtäkt på något hotell så får vi åka dit och göra det. Så det är egentligen våra båtar i våra radiobilar.
Just det.
Vi tar oss med båten till jobbet. Och beträffande dykningen så är det ju samma frekvens på dem året runt, kan man säga.
Men dyker du också?
Ja.
Men det måste vara en kompletterande utbildning som du har fått, såklart.
Ja, vi har ju yrkesdykarcertifikat.
Ja. Vad innebär det?
Nej, det innebär att vi får yrkesmässigt dyka ner till 40 meters djup då, i luft.
Jag är rädd för... Nej, men jag är lite skraj för vatten. Jag har blivit skraj för mycket efter jag fyllde 50. Eller det har kommit successivt, men jag tycker det är läskigt. Och jag har snorklat någon gång, men jag kan inte snorkla över, du vet. Man snorklar grunt vatten och så kommer det bara, kanske det blir tvärdjupt. Då får jag svindel.
Mm.
Så då måste jag vända.
Sällan vi får svindel. Vi har sällan den sikten där vi dyker.
Nej, det är väl så. Jag har inte snorklat så mycket här runt i Stockholmstrakten, utan det är när man har varit utomlands, såklart. Okej, men hur många är det som är utbildade dykare då? Hur många sådana finns det att tillgå?
Stockholm har ju 13 utbildade dykare, varav tror jag 10 stycken är fast anställda på sjöpolisen.
Mm.
Och sen är det några som stärker upp på sommaren som också har dykutbildning. Och de vi har, de kommer från olika bakgrunder. Vi har ju någon som har dykt på nationella insatsstyrkan. Vi har röjdykare, mindykare, armédykare, farbdykare.
Vad heter det?
Farbdykare.
Vad är det då?
De jobbar åt armén, och en specialitet de har, det är de är väldigt duktiga på att dyka i strömmande vatten.
Aha.
Så vi har mycket olika kompetens inom hos oss.
Okay.
Där vi kan komplettera varandra.
Och vad är dykarna, skulle du säga, främsta, vad är de främsta jobben de får göra?
Det är väl 2 olika sorters jobb som vi har. Och den ena är att söka efter människor.
Mm.
Där räddningstjänsten är avslutad.
Mm.
Initialt så kanske räddningstjänsten dyker för att rädda liv.
Mm.
Men sen när de lägger ner sin räddningstjänst och man egentligen bara ska ta upp kroppen, då blir det polisens ansvar att ta upp kroppen.
Men det här... Jag måste fråga dig, för du har gjort såna här jobb.
Mm.
Att dyka ner i ofta ett väldigt mörkt vatten, som det är ju på den här sidan i världen i alla fall, så är det mörkt. Och vetskapen om att du ska hämta en död kropp. Först ska du hitta den då. Hur känner du när du går ner under ytan där då? Vad tänker du på då?
Nej, men en skillnad för oss är att vi alltid vet vad vi letar efter. Vi är mentalt förberedda på att någonstans finns den här kroppen då. Och känslan när man hittar den, skulle jag gissa bara, det är liknande som du har upplevt när du inom narkotikan gör en husrannsakan och hittar. Det blir som en kick att då har man lyckats när man hittar narkotikan eller när vi hittar kroppen. Mm. Eller det andra som vi söker efter också, det är ju vapen.
Mm.
Så visst, pratar för min egen del, så är det dålig sikt i vattnet och man letar efter en kropp som kanske har legat. Jag tycker att färska kroppar är trevligare än gamla kroppar. Men det är för mig en anspänning innan jag hittat den. Men jag känner också en glädje när jag hittar den. Och att det blir som en kick att jag har lyckats då med mitt jobb.
För vi har hört det innan i podden, just den här... man har ju vetskapen om vikten av att få ett slut för anhöriga och sådär. Att trots att man vet att en person är avliden, så är det oerhört viktigt att liksom få en... ett slut och veta att nej, men den låg där, kroppen, man kan inte tänka vidare att den kanske har överlevt och flytt landet eller alla tankar som skulle kunna komma upp. Då får familj och anhöriga liksom ett avslut också.
Ja. Men vi får ju mycket tacksamhet av anhöriga för det jobbet vi gör. Och alla vet ju om att det är viktigt att få en kropp att sörja. Så det känns meningsfullt av den anledningen.
Jag förstår det. Men den här anspänningen som du pratar om, så att säga, när du går ner och du vet ju rent faktiskt vad du letar efter. Men jag tänkte, det måste ju vara nästan som att famla i mörker då. Känner du det fram? Vad har du för handskar på dig? Alltså hur tar du det fram och letar? Vad är din metodik liksom?
Det är ju olika förutsättningar. Har vi bra sikt, alltså upp till ett par meters sikt, då kan vi måste ju navigera på något sätt där nere. För vi kan inte bara simma omkring och tro att vi har letat, utan vi lägger ju nästan alltid plastkättingar på botten.
Okay.
Och de lägger vi dit ifrån ytan med vikter. Och så gör man av de här plastkättingarna som sjunker ner på botten korridorer. Så man, ibland dyker man ensam dykare i en sån korridor, och ibland, om förutsättningarna är bättre, då dyker man två och två, att man dyker ett par dyk.
Mm.
Och när du har bra sikt, då kan du bredda de här korridorerna. Och har du dålig sikt, det kan vara så dålig sikt att du inte kan se kättingen, utan du måste hålla kättingen med en hand och får du känna med den andra handen. Och ibland är det så dålig sikt så att dyklampan, den träffar massa partiklar i vattnet som gör att man får nästan, eller jag kallar det för att jag får ögonepilepsi. Att jag försöker se någonting som inte går att se för att det är för mycket partiklar i vattnet, och då blundar jag.
Okay.
Då blir det helt svart och då kan jag bara koncentrera mig på vad jag känner med händerna.
Och hur pass väl kan du känna saker och vad har du för utrustning på dig då? Liksom?
På sommartid så dyker jag med våthandskar.
Som är ganska tunna då? Eller?
Ja, de är 5 mm. Och på vintern eller när det är kallt i vattnet, om vi dyker djupt, så är det alltid kallt där nere på djupet.
Alltså.
Då har jag ju torrhandskar. Och det är ett par gummihandskar som är skyddet, som är det vattentäta, och sen har man en flishandske i den handsken. Så det blir dubbla handskar.
Kommer du ihåg ditt första dyk när du skulle ner och du kände den här anspänningen? Jag kan tänka mig att det alltid är första gången man gör någonting lite mer anspänning än när man har gjort det några gånger.
Ja, det kommer jag ihåg. Och det är som du säger, innan man hade gjort det första gången så visste man inte hur man skulle reagera.
Nej.
Men ja, det var i en sjö, det var på natten. Och vi hade en dykare i som körde ett halvcirkelsök med en lina hos en linskötare, en dykskötare på land.
Okej, och vad gör dykskötaren på land då?
Han, för varje slag som dykan simmar så släpper han ut dubbelt siktavstånd, så att dykan simmar längre och längre bort ifrån land då, fast i halvcirklar.
Okej.
Så han dykan ser till så att linan är uppspänd.
Och på sen, så sätt söker man av då halvcirkel. Det blir en större halvcirkel hela tiden.
Ja,
då.
Exakt. Mm. Och ja, dykaren fick ju kontakt med kroppen och då var det, jag var reservdykare åt den dykaren, så då fick jag hoppa ner och hjälpa till att ta upp den här kroppen då.
Ja.
På det var på natten, och sen på morgonen efter så var det ju, det var ett par som hade drunknat där. Så fick jag upp den andra personen på morgonen efter.
Mm.
Så för mig var det ju en anspänning i och med att det var de första ett och två. Men sen dess har det ju, måste jag säga, att det har gått bra. Man var ju fundersam innan hur man skulle klara av det, men det har gått bra.
Ja. Nej, men det är en tanke som jag får, att det skulle vara väldig anspänning att gå ner för mig i mörkt vatten på natten och leta efter en död kropp. När jag gick på polishögskolan så var vi som många studenter uppe på bårhuset och fick titta liksom. Poliser har ju tillåtelse att också känna på en död kropp för att få kunskap om det. Och då var det en av mina klasskamrater som sa, har ni inget sjölik inne? För det var tydligen det värsta då. Men det är ju så, du sa precis innan här att man föredrar ju en ung död kropp än en äldre. Och i vattnet så händer ju något speciellt med våra kroppar.
Ja, alltså det är väl det. De ruttnar ju kropparna.
Mm.
Men det måste jag säga, som dykare har du den fördelen att du känner ingen lukt.
Nej, precis.
Du tar ju med din egen luft ner, och det är den du andas och det är den du luktar. Så det är ju en jättefördel.
Mm.
Det kan ju vara ganska påtagligt, lik luften.
Mm. Men det är väl, det är ju så också att man tar in vätska och man svullnar ju också mer i vatten.
Mm.
Vilket ju kan se mer makabert ut än en klassisk död person som dör så att säga på land.
Mm.
Är det någonting kring det här som du har reagerat över när du har...
Nej, faktiskt inte. Utan som polis så träffar jag på döda människor. Och även döda människor som jag har träffat på land har ju sett förskräckliga ut.
Mm.
Så man blir ju van efter ett tag.
Mm. Så du har egentligen ytterligare en uppgift förutom det här sjöpolisarbetet, och det är det här dykarbetet då.
Mm.
Hur ofta får du gå ner ungefär? Vi snittar. Hur ofta får du dykjobb?
Jag dyker väl 40-50 dyk per år inom polisens regi.
Okay. Mm.
Och då är en del av de här dyken är ju övningsdyk som vi ska genomgå varje år. Vi ska ner på 40 meter och vi ska göra ett visst antal haveribanor. Och vi ska öva på att fotografera och dokumentera. Ibland kan det ju vara en brottsplats som är där. Att det är ett mord eller något brott bakom.
Just det.
Och då innan vi rör det så måste vi ju, om omständigheterna medier, fotografera. Så vi övningsdyker ju i syfte att bli bättre på att dokumentera de här platserna.
Just det. Du nämnde haveribana. Vad är det för någonting?
Haveribana är att man simulerar att det blir problem då.
Okej.
Okay. Till exempel att luften tar slut, att du måste dra i reservgasen då. Du måste, eller att du ska göra en fri uppstigning. Vi har ju med oss en liten flaska luft som, om vårt luftförråd tar slut, så har vi ändå en liten flaska luft som vi kan fylla våran väst med. Så att vi får flytkraft och flyter upp till ytan.
Okej.
Till exempel att kamraten sparkar av en masken, och att du ska ta upp ditt cyklop som du har i fickan och hitta din octopus och stoppa in den i munnen så att du kan fortsätta, inte verka kanske, men att det blir kontrollerat, din uppstigning blir kontrollerad om du får luft och kan se vad som händer.
Just det. Hur lång tid tar det att ta sig ner på 40 meter ungefär?
Det kan ta 2 minuter, kanske 2-3 minuter att ta sig ner. Och det tar ju alltid, om man ska dyka enligt tabell, så tar det alltid 4 minuter att komma upp då.
Just det.
För man får inte gå upp för snabbt.
Just det, för det är den här dykarsjukan med luften som du har inandas, va? Så.
Ja, kvävet måste ju få en möjlighet att lämna kroppen då.
Just det.
Och det gör man ju på vägen upp då om man inte går för fort.
Mm.
Då bildas det bubblor.
Um, Jag brukar alltid be mina gäster ta med en historia ur sitt polisiära liv som, ja, som poppar upp av en annan anledning och som kommer sitta kvar under en tid. Vad tänker du kring där? Har du någonting från sjöpolistiden?
Ja, alltså jag har ju svåra båtolyckor, men jag tänker på vi fick ett jobb. Det var en engelsk rockgrupp som körde ner för Södertäljebron.
Just det.
Och där hände på natten, morgonen, och räddningstjänsten var där och dök och fick upp ett par stycken. Och man visste inte vilka det här var. Och man började undersöka det, och det visade sig att den här bilen som körde ner i kanalen, den var hyrd på Arlanda, och man hade bokat fem stycken biljetter på ett flyg. Mm. Så man trodde att det skulle finnas fler människor i anslutning till den här bilen då.
Okej.
Så vi började förbereda på att leta rätt på de här människorna i kanalen.
Hur djup är den här kanalen då?
Kanalen är ganska exakt 9,5 meter djup.
Okej.
Och det första vi gjorde var att vi ringde och stoppade alla fartyg som skulle passera kanalen i någon riktning.
Mm.
Så fartyg, det var ju ett jobb som vi utförde under lite tidspress, för att fartygen låg ju utanför Södertälje och väntade på att få passera kanalen. Men vi samlade...
Ursäkta om jag avbryter det där, men bara för att förtydliga för de lyssnare som inte kommer ihåg vad det var. De körde helt enkelt, det är ju en broöppning där, va? Var det inte så? Och de körde egentligen förbi avspärrningen och körde ner i kanalen, var det inte så?
Ja, de körde ju igenom bommen och ner i kanalen. Just det, stämmer.
Förlåt, jag bara för att förtydliga hur de hade kommit ner där.
Ja. Nej, men räddningstjänsten hade ju dragit upp bilen på natten. Och man hade fått upp 2 eller 3 kroppar. Och vår arbetsuppgift blev ju att hitta resten av de här 5. Så det var ju ett arbete som pågick tills vi hade hittat, så att vi hade 5 stycken kroppar.
Just det.
Ja, men det var lite speciellt, för de var väldigt svårt skadade, kropparna.
Ja. Var du en av dem som dök då?
Ja.
Och hur hittade du någon av dem här?
Jag hittade delar av dem.
Just det. Hur är det att hitta delar av en person?
Det är inte roligt. Men ja, det tillhör ju arbetsuppgifterna. Men det poppar upp därför att det var så många på en gång. Många människor som låg där på botten, och att de var svårt skadade.
Det här kanske är en makaber, det blir en fråga, men ponera att du hittar en kroppsdel. Vad gör du rent praktiskt? Då säkrar du den först innan du fortsätter sen och arbetar.
Ja, precis. I det här fallet så körde vi också halvcirkelsök över kanalen. Och då fick ju reservdykan hoppa ner med en behållare för att plocka upp kroppsdelarna i den. Sen beroende på vilket jobb det har, så har vi ju, oftast har vi inte bråttom när vi dyker, utan vi kan ha en kontakt med en kriminaltekniker som, där vi bollar fram och tillbaka bästa sättet att ta upp kroppen eller ta upp vapnet för att säkra bevis. Så det skiljer sig, våran dykning skiljer sig från räddningstjänsten så tillvida att vi ska inte rädda någon liv.
Just det.
Utan vi ska ta upp saker, och det är sällan bråttom. Nu fick de här fartygen i det här fallet som jag berättade om, de fick ligga och vänta tills vi var klara. Men det blev ändå som att vi kunde inte hålla på hur länge som helst.
Men vad händer rent praktiskt då? Ni söker av kanalen, ni vet att det fattas 2 personer, och ni hittar delar, och till slut då kanske ni hittar då, så att ni vet att det är komplett, så att säga. Vad händer rent praktiskt med ett sånt ärende? Åker de... Vad gör ni med kroppar och kroppsdelar, och vad händer rent praktiskt?
Ja, den lokala Södertäljepolisen var ju där och hjälpte oss. Så kropparna åkte ju med politi till Bårhus för obduktion. Och det är ofta så när vi jobbar att vi gör jobbet under vattnet, och sen lämnar vi det vidare.
Just det.
men vi har också väldigt bra samarbete med våra kriminaltekniker. Att vi kan bolla, vi kan ha börjat forska på med hjälp av Uppsala universitet bland annat, hur man tar tillvara på, hur man bäst bevarar DNA efter att man har plockat upp ett föremål ifrån vattnet.
Vattnet, det känns ju som ett klassiskt gömställe på något sätt, att man också har en tanke kanske när man kastar någonting i vattnet att nu är det borta liksom, för alltid, men så är det ju inte. Det ligger ju någonstans där på botten.
Ja, precis. Det är ju därför de kastar i vattnet. Men ja, det är ju, och för oss är det ju en fantastisk känsla när man hittar det här vapnet och du kan hitta DNA från både målsägare och gärningsman.
Mm.
Och det blir ett avgörande bevis i en rättegång.
Men kan man ha någon, jag tänker på de här som går i speedos och letar mynt liksom på stranden om jag är på semester. Men kan du ha någon sån här metallletarpryl med dig ner? Eller?
Ja, vi har ju metalldetektorer som är vattentäta.
Mm.
Och de låter ju fantastiskt att det piper när man kommer till metall, men de här platserna som ofta är aktuella, det är under broar och det är längs kajer, och förutom att gömma vapen så har ju traditionellt vatten varit en slags soptipp då. Mm. Det ligger mycket cyklar, mopeder, väldigt mycket metallföremål, så ibland är det bara ett hinder för oss, den här metalldetektorn.
Ja,
däremot så kan du komma till en sjö i Norrland, en kärn som är helt orörd.
Just det.
Där är verkligen, och kanske väldigt lös eller odefinierbar botten, där du kan ha jättenytta av den metalldetektorn.
Just det.
Så vi använder tekniska hjälpmedel. Vi har ju sonar, släpsonar som vi använder och drar efter våra båtar för att söka av botten.
Okej, kan man se så pass tydligt om det saker och ting sticker ut eller?
Ja, man kan ju, alltså du kan ju se större föremål som bilar till exempel, och vi hittar väldigt mycket bilar.
Mm.
Men även kroppar hittar vi ju med hjälp av den tekniken, och den kan ju söka upp till 50-100 meter i sida. Då blir i och för sig föremålen väldigt små i våra dataskärmar, så vi söker med framgång 25 meter i sida, så 50 meter brett med sonaren. Och skulle du dyka av ett sånt område så skulle det ta väldigt lång tid.
Mm. Vad skulle du säga är det bästa med ditt arbete som sjöpolis?
Det är väl att jag får jobba med det som är mitt intresse. Och jag gillar ju skärgården och jag gillar båtar.
Mm.
Så jag skulle säga att jag passar på den arbetsplatsen. Ja, sen är det ju fantastiskt när man lyckas med något jobb och gör någon människa glad.
Mm. Men rent polisiärt då? Jag kan tänka, du sa när jag långa avstånd ibland också. Jag menar, det tar lite längre tid eftersom ni måste ha båten och sådär. Men rent polisiärt då? Hur trivs du liksom med det?
Man ska nog ha åkt av sig det mesta. Alltså, pulsen som du får, adrenalinet som du får i en radiobil som ordningspolis, det har du inte alls hos oss på samma sätt.
Nej.
Men jag lyssnade också i helgen som var, hade de tjänstgörande sjöpolisen en liten båtjakt då. Så det händer ju, men det är inte så ofta. Men man ska vara nog ganska avåkt innan man kommer till oss. För det
är inte så snabba case, bara shop
hela
tiden. Nej, det är lite. Men berätta lite om den här båten som ni har. För jag vet att ni har fler båtar, men jag tänker framförallt på den här större båten som man ser som står polis och som man tycker är cool. För det är väl en militärbåt i grunden, va?
Vi har två stycken stridsbåtar.
Just det.
Som är landstigningsbåtar till amfibiebataljoner. Som är lite ombyggt för vårat behov då.
Mm.
Att det finns en liten mäss, man kan värma mat i en mikrovågsugn, och det finns ett kylskåp och det finns en toalett. Och den har ju goda fartresurser och väldigt bra manövrering.
Mm.
Två vattenjet, Scania dieslar som driver vattenjetaggregat.
Och hur snabbt går en sån här båt då, när ni trycker på?
Den går 50 knop.
Och det är ju oerhörd hastighet med sån vikt som den
har. Ja, det är inte många båtar som har, som är så stor och som går så fort. Så är det.
Det är några såna här ribb kanske med dubbla 300 hästar som kör om eller?
Ja, precis. Det finns alltid någon som är snabbare, men då ropar vi bara på helikoptern så ordnar det sen.
Men du har ingen längtan då att gå tillbaka till ordningen eller?
Nej, jag kan sakna mina kollegor och jag kan sakna det jobbet som var, absolut. Men jag saknar inte nattpasserna.
Men tror du, hur länge kommer du, vad ser du dig om några år? Kommer du att jobba inom sjöpolisen då också eller?
Jag hoppas det. Jag har alltid haft en målsättning och strävat någonstans, men nu ganska nöjd där jag är.
Har ni några, jag vet att vissa avdelningar, till exempel insatsstyrkan och kanske piketen, har ju så här krav man kollar av så att man får vara kvar. Men finns det så inom sjöpolisen också att ni testar?
Ja, vi testas ju. Vi läkarundersöks ju varje år. Och varannat år så får man göra en större läkarundersökning. Och det är dykarna jag pratar om då. Att man kollar alla värden, att man får göra ett arbetsprov med EKG. Och de har ganska bra koll på oss.
Vilket tycker du lockar mest om du var tvungen att välja dykdelen eller båtdelen?
Jag tror att för min del så kommer dykdelen kanske ta slut först. Då, så det vill jag hålla på med så länge jag orkar och kroppen orkar.
Just det. När är dykjobbet som mest påfrestande?
Det finns ju olika svårighetsgrader beroende på hur stort objekt du ska hitta. Hur mycket det finns i utredningen. Hur mycket information det finns. Och sen beroende på förhållanden på plats. Om det är mörkt så blir det svårare. Är det dålig sikt så blir det svårare. För mörker kan du motverka med lampor. Är det strömmande vatten så blir det ännu svårare. Är det djupt så kan du bli påverkad av djupbrusning. Har du is över ditt huvud så blir det svårt för att du kan inte gå direkt upp till ytan ifall du får problem.
Just det.
Så lägger man på nattligt dyk utan sikt i strömmande vatten med is, då är det svårt. Kan det vara farligt också.
Ja, absolut. Och då kräver det också mer förberedelse, kan jag tänka mig, om man behöver gå ner under is och ström och allt vad det är.
Ja, så är det.
Men från och med att du får, det är klart, det är som du har berättat, ni har ju inte livsräddande uppgifter utan det är räddningstjänsten, men hur snabbt är ni dykklara? För jag menar, det caset som du berättade om de här killarna som har kört ner i kanalen, hur snabbt kunde ni vara där till exempel?
Vi var där på, jag tror att det tog ungefär 2 timmar då, beroende på om vi får in folk snabbt nog. Nu hade vi nog, några av oss skulle tjänstgöra och några ringde vi in. Men det tar nog 2 timmar tills att vi var i Södertälje. Då.
Okay.
Och då jobbade vi också med tiden som en del av det hela, i och med att vi hade spärrat av kanalen.
Just det.
Men ett vanligt jobb när vi ska iväg och vi är på jobbet, nu ska vi åka till den här platsen och dyka, då tar det ungefär 1 timme att komma ifrån vårt dykförråd.
Okay.
Packa grejer och kolla våra checklister och se till så att allt är med.
Har det funnits personer som går den här dykkursen och sen backar ur liksom och känner... Ja, men lite som jag känner att jag skulle känt att jag kanske inte vill gå under ytan och leta efter olika saker.
Jag tror att man, som i ditt fall, du skulle kanske inte ens hoppa på en sån här utbildning.
Nej, det tror jag inte.
Att vi som håller på med det, vi tycker att det är kul att dyka. Nej, jag har inte hört talas om någon som backar ur, utan Man vet nog ganska bra vad man ger sig in i.
Sen blir man väl lite, och vi har väl hört det i podden, man blir ju lite härdad lite eftersom också. Jag menar, du kom ju inte dit som nyutbildad polis, utan du har varit med om saker på vägen också. Som till exempel när du berättade om den där sjön, så hade du säkert träffat på dödsfall innan i jobbet, men inte just i en sjö vid ett dyk.
Nej, det stämmer.
Och det har väl också gjort att du har en arbetsvana kring det här?
Ja, absolut är det så. Om jag kommer någonstans och folk frågar vad jag gör, så är det ju egentligen enklast för mig att säga att jag gör något annat. Men det brukar ju alltid dyka upp att man är polis, att man är polisdykare.
Mm.
Och de kan ju inte för sitt liv förstå hur jag kan jobba med det jag gör. Men för mig är det ett bra jobb. Mm. Jag trivs med mitt jobb.
Ja, och det är ju helt fantastiskt att det finns folk som trivs och som gör det jobbet och letar efter liksom anhöriga som eventuellt kan ha drunknat eller omkommit på annat sätt i våra vatten. Det är ju tvunget att hitta de här människorna egentligen.
Ja, det är polisens arbetsuppgifter.
Ja, precis. Och det är det som också är charmen med yrket, att det finns de här lite udda tjänsterna som man väl ändå får kalla dykjobbet inom polisen, eftersom ni är så pass få som gör det, att man faktiskt kan hitta en sån tjänst. Och då får man väl de största nörd, förlåt om jag säger nörd, men alltså de som du säger redan är väldigt intresserade av den här lilla biten, som till exempel dykning då.
Ja.
Och självklart så blir det ju också bättre jobb om de som utför det är väldigt intresserade redan sen innan av det här.
Det blir, för oss blir det ju omväxlande. Det kan ju dröja, ibland tar det veckor innan vi får ett dykjobb.
Mm.
Och då är vi ju sjöpoliser, och ibland jobbar vi med bil, beroende på vilket fordon som är bäst.
Mm.
Så det är omväxlande. Och sen ibland blir det ju naturligtvis så att det klumpar ihop sig, att det står en lite uppåt halsen för att man är borta för mycket hemifrån till exempel. Mm.
Men jobbar ni då så att ni är ute, är borta hemifrån, ja, några dagar då, eller hur går det till?
Ja, mitt schema i sommar har sett ut så att jag har jobbat kvälldag. Och alltså att jag börjar 15 på måndag till exempel. Och sen jobbar jag till midnatt, och sen har vi jour i skärgården i anslutning till en båt.
Mm.
Oftast på en militärförläggning i skärgården. Och sen börjar jag jobba klockan 8 igen och jobba till 17. Så då åker jag hemifrån, så jag är på jobbet klockan 15 och kommer hem efter klockan 17 dagen därpå.
Just det.
Och två sådana pass i veckan.
Mm.
Och sen får man fylla på med lite, något extra pass här och där för att få ihop sina timmar.
Jag har faktiskt ringt till sjöpolisen en gång, alltså när jag jobbade som polis då. Och det var när jag jobbade på det här som kallas för rave-kommissionen. Så lyckades vi hitta alltså en rave på en ö i Mälaren. Och där grep vi rätt många faktiskt. Det tog en jäkla tid innan den där båten kom, kan jag säga.
Mm.
Så vi satt och snackade med de där ungdomarna där. Vi kunde inte låta dem fästa fred, utan vi tog en hjälp av någon eka som vi tog oss till den där ön. Och sen kunde vi inte få dem gripna därifrån.
Nej.
Men det var en annorlunda upplevelse att få ta dem liksom in i den där båten då, som lade till.
Ja, du pratade tidigare om fartresurserna på stridsbåtarna, och även om de går väldigt fort, så för om vi inte befinner oss i Mälaren och vi ska in i Mälaren, så måste vi åka Hammarbykanalen, och
precis.
Det blir dålig stämning om vi skulle gasa på där. Ja. Om vi inte har ett riktigt bråttom jobb, att någon har hoppat från en bro eller något liknande, då kan vi ju,
ja, just det,
köra på ändå då. Men de gör mycket vågor, våra båtar.
Alltså de ger mycket svall, så de som har strandtomter står och hytter med näven.
Ja, alltså det är, ibland har vi bråttom, då kan vi liksom inte riktigt bry oss om det.
Nej.
Men, och ibland så missar vi att man ser inte en båt som ligger för ankar om vi åker utanför en farled, och det är klart att vi har ställt till det för folk när vi åker så pass många sjömil som vi gör varje säsong.
Just det. Ja, intressant. Det är ju en yrkesgrupp inom yrket där vi har haft många frågor från läsare. Så här, när kommer en sjöpolis?
Ja, här är jag.
Ja, precis. Men du skulle inte vilja byta bort det här just nu då, alltså?
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag trivs bra. Och man blir ju hemmablind. Det går ju upp och ner. Men vi har det bra, vi som är på sjöpolisen. Och jag stort trivs där.
Du saknar inte de här plattorna då, som du stod och slipade en gång i tiden?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte.
Ångrar inte att du gjorde det här bytet av yrke?
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker, alltså det finns ju över 30-tal olika inriktningar som polis.
Mm.
Och om man ledsnar på någonting, så kan man alltid hitta någonting. Eller så får man lämna yrket och hitta på något annat. Då.
Mm.
Jag vill inte bli någon bitter gubbe här på slutet. Utan jag har haft roligt på jobbet och så hoppas att det förblir.
Ja, roligt. Jag brukar alltid runda av. Jag glömde den tror jag i förra avsnittet. Men jag brukar alltid fråga nu på slutet också. Vad har du i fickan?
Jag har polislegitimation.
Mm.
Jag har en mobiltelefon. Och jag har en snusdosa.
Är det standard?
Ja, det är de... Det är tomt om inte de där är med.
Just det. Är det de tre grejerna du checkar när du går hemifrån?
Ja, det, så är det.
Uh-huh. Sen, någon sjöpolisfilm har jag nog aldrig sett, tror jag. Finns det någon sån?
Göta kanal.
Ja, Göta kanal, ja, då är de med lite
grann. De är med, ja.
Ja, det är ju faktiskt en klassiker om man inte har sett den. Så ska man ju kolla Göta kanal. Det är en sån svensk filmklassiker. Men har du någon annan film som du... Hur har du det sen när du kollar de här svenska polisfilmerna? Sitter du och håller för öron och ögon? Eller kan du titta igenom?
Nej, jag kan släppa att det inte stämmer överens med verkligheten.
Mm.
Jag är ganska övertygad om att det skulle bli tråkigt att titta på en helt realistisk serie.
Ja.
Så... Nej, det är inga problem för mig.
Nej. Någon film då som du kan rekommendera till lyssnare? Behöver inte vara en polisfilm, och sjöpolisfilmer är ju de är inte många.
Nej. Men Nyckeln till frihet tycker jag är fantastiskt bra. Den har jag sett många gånger och kommer förmodligen se den igen.
Ja, det är ju en riktigt bra film. För övrigt kom jag på, det har ju varit några sådana riktigt bra båtjakter i Bondfilmer, va?
Ja, de är spektakulära.
Ja. Där de både hoppar över land och andra båtar. Och... Så när det kommer till båtjakter kanske man får rekommendera James Bond. men riktigt så har ni inte på polisen.
Nej, vi har inte kommit till James Bond ännu.
Nej, precis. Jocke, stort tack för att du gav oss en inblick i jobbet som sjöpolis och också jobbet som dykare. Jag tyckte det var riktigt spännande att höra det. Så tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Ja, veckorna går fort och snart kommer en ny vecka, och det innebär att det kommer ett nytt avsnitt också. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook eller att följa oss på Instagram. Ha en fin vecka, så hörs vi sen. Hej!